Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att vi får samlas denna 13:e dag. Begrunda uppenbarelsen av Guds son. Låt oss få fira denna gudstjänst i ande och sanning. Så att du ger oss nåd att kunna lyssna till ditt ord. Att kunna be av hjärtat och sjunga av glädje. I Jesu namn. Amen. Sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, heliga och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat, med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.
Och frid på jorden bland människor som han älskar.
Prisad
Herre, vår Gud, du som med stjärnan ledde hedningarna till din enfödde son Jesus Kristus, led oss som i tron känner dig genom detta livet, så att vi i himmelen får skåda hans härlighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Låt oss så höra trettonde dag jules gammaltestamentliga läsning som är hämtad från Jesaja 60. I Folkbibelns evangeliebok återfinns texten på sidan 59. Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar ska föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Skaror av kameler ska övertäcka dig. unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba ska de alla komma. Guld och rökelse ska de bära. De ska förkunna Herrens lov. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i dagens epistel som är hämtad från andra Korintherbrevet 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Thank you. stjärna.
Upplyft i hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det andra kapitlet. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid. Se, då kom visa män från östern till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judén, ty så står skrivet genom profeten: du Betlehem i Judaland, inte är du minst bland juda furstar, ty från dig skall utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: gå och sök noga efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig, så att även jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg, och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och mirra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss så tillsammans bekänna den uppenbarade kristna tron. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Länge, länge har mitt hjärta sökt och längtat efter friden. Sökt i oro och i smärta, aldrig funnit den i tiden. Du och Gud, dess rop besvarar. Vanmakt du i visshet vänder, du din vilja uppenbarar, när du din son till oss nu sänder. I Jesu namn. Amen. Jesus sa till folket: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Ja, så står det i dagens predikotext från Johannes 8, vers 12. Kristus är verkligen ljuset i en mörk värld. Särskilt starkt blir det för en kristen i Norden, där vinterhalvåret är mörkt och man har få soltimmar. Alla skandinaver är glada över att tända ljus. Kontrasten mellan mörker och ljus. Det får vi också lov att se i ett andligt perspektiv, där ljuset representerar Gud och hans godhet, medan mörkret står för djävulen och ondskan. För de som ser parallellen mellan långa mörka vintrar och det själsliga mörker som är en följd av misstron mot Gud, så är Jesus svaret. Han är ljuset som lyser upp en själ som i sig själv saknar Guds ords ljus. Jesus reparerar skadan den onde tillfogat människan, då ormen genom att locka henne till olydnad drog henne bort från paradisets ljusa tillvaro. Hon släppte med sin första olydnad in mörkret och synden i sitt hjärta, och därmed också syndafallets följd, lidande, sjukdom och död. Med Kristus öppnas möjligheten att komma in i paradiset igen. Han är det enda och sanna ljuset. Predikan ska därför handla om att Jesus är världens ljus. Och den första aspekten vi tar upp är att Jesus vill rädda från mörker. Att han vill rädda oss från mörker. Den andra handlar om att han kan rädda oss från mörker. Det första då alltså: Kristus är världens ljus eftersom han vill rädda mänskligheten från mörkret. Jesus, Guds son, han såg världens fara. Helvetet låg öppet och ingen enda människa kan rädda sig själv. Människan föds med synden i sig, vilket märks till exempel genom att även en bebis är dödlig. Det är ju syndens lön som är döden. Utan synd så är man inte dödlig. Och Herren sörjer varje förlorad själ. Men Guds son, han tog sig an det största av alla uppdrag: att bli människa. Att leva helt utan synd. Demonstrera Guds visdom och makt. Låta sig bli oskyldigt dömd och avrättad, för att sedan på tredje dagen uppstå från de döda. Ja, Jesus har gjort allt detta. Han är frälsaren, och därför är han också det sanna ljuset som vill rädda så många själar som låter sig frälsas, räddas. Och det är för Jesus skull som vi firar jul. Och det är hans uppenbarelse vi firar under 13:e dagen. Uppenbarelse alltså, han visar vem Gud är. Och det är, därför är han i sig själv, bara genom sin egen gestalt, ljuset som skingrar mörkret. Det framgår av dagens epistel. Och det är ingen tillfällighet att onda demoner flyr när Jesu namn nämns. De vet att han är starkare än Lucifer och alla de andra fallna änglarna. Och Kristus, han är himmelens och ljusets konung. Och det är därför en god sed att vi tänder levande ljus vid högtidsstunder, i hemmet, i kyrkan och på andra ställen. Som Jesu lärjungar så vill vi ju visa att vi tror på ljuset. Alltså att mörkret kan övervinnas. Så länge en enda låga lyser råder ju inte mörkret. Så länge det finns en församling där det predikas ett rätt Guds ord i en stad, så är inte den staden helt under mörker. Mörkret råder inte. Så länge ett ljus brinner finns det alltså fortfarande ännu hopp. Ljuset kan spridas och det kan tändas fler ljus. En kristen kan genom sitt sätt att vara och tala göra intryck som blir en kallelse för nya människor att söka Gud. Vilket man gör genom att höra Jesu ord och låta hans kärlek föra sig till tro. På så vis blir människor tända och Gud kan göra dem i sin tur till ljus som lyser i en av mörkret präglad värld. På så vis så lyser Kristus genom sina lärjungars goda frukter. Att fira gudstjänst, det är att tända ett ljus i mörkret istället för att förbanna det. Här samlas vi som tror på Kristi makt. Och det är viktigt. Mörkrets makter visar sannerligen sin makt i vår plågade och slagna värld. Människor hindras att se Jesus som kunde ge dem andlig klarsyn. Mörkrets onda andemakter visar sig bland annat som ateism och hedendom, girighet, avund och förhastat dömande av varandra och andra. Det är som det står hos Jesaja i profetian vi läste. Mörker övertäcker jorden och töcken folken. Det är inte svårt att förstå vad profeten menar när vi ser ut över vår värld. Mörkrets välde skördar segrar. Ondskan skjuter fram sina positioner i form av att goda värden såsom gästfrihet, arbetsamhet, ärlighet och ett förlåtande sinnelag öppet motsägs och motarbetas. Allt sådant här förutsägs och har förutsagts i Bibeln redan för länge sedan. Men profeternas budskap innehöll också ett budskap om hopp. Över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Mitt i mörkret ska det alltså tändas ett stort ljus. Ett ljus som ska ge världen hopp. Det ljuset var Guds egen son som skulle komma i världen. Mitt i mörkret skulle Gud tända en hoppets låga. Genom honom skulle mörkrets välde fördrivas. Man märker att Jesu ankomst var något som ondskans makter oroade sig över. Det var bekymmersamt att han hade kommit. Barnamorden i Betlehem är ett uttryck för detta. En slags djävulens raseri som drabbade de oskyldiga barnen. De är religiösa ledare som stängt sina hjärtan för Jesu budskap och sökte vägar att få honom dödad. Ja, det är ett annat exempel. Men allt detta hade Gud makt att antingen parera eller använda som en del av sin stora plan för att rädda världen från dess synd. Och därmed kommer vi över till det andra och sista idag. Kristus är världens ljus för att han kan rädda mänskligheten från mörkret. Det sanna ljuset som ger människor ljus skulle komma i världen och mörkret har inte övervunnit det. Världens mörker attackerade ljuset som Gud tände när han sände sin son i världen. Men vi får aldrig glömma att den onde och världen misslyckades att släcka ut det. De trodde att de kunde besegra honom genom att korsfästa honom. Men inga medel hjälpte. Inte ens döden kunde rå på Jesus. När han stod upp med sin kropp var det avgörande slaget i kriget mellan ljuset och mörkret vunnet. Jesus besegrade mörkrets makt och försonade människans synd och betalade hennes skuld. Hon kunde alltså närma sig den himmelska tronen utan att förgås. Och han betalade med sitt eget blod. Så här ser ni, här knyts syndafallet och frälsningen samman. Det var synden som orsakade att människan blev dödlig. Det blir syndernas förlåtelse sedan som gör att människan får evigt liv. Och det är därför som syndernas förlåtelse är själva centrum i kristendomen. Och därför proklamerade Jesus: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ska ha livets ljus. Om vi följer honom så vandrar vi i ljuset och har gemenskap med varandra, och blodet från Jesus renar oss från all synd. Står det skrivet. Jesusljuset kan inte släckas, även om det ibland kan se ut så när så många sviker kyrkan och gudstjänsterna. Genom människor som omskapas och förvandlas av honom ska riket spridas över jordens krets till tidens ände. Att ett lands människor i hårdhet missunnar sig själva det enda budskap som kan föra dem till tro på frälsaren hindrar inte Gud från att räcka sitt evangelium till ett annat folk. Och han har gjort det i historien och gör det än idag. I historien så vet vi ju med Nordafrika och större delen av Mellanöstern som var kristet, men där man inte tog läran om Kristi gudom på allvar och började kompromissa med islam och assimilerades och försvann. Men det sker inte, och så kom ju då kristendomen med större styrka i Europa istället. Det sker inte färre omvändelse till Jesus idag än det gjorde förr. Men de kanske sker på en annan plats, i ett annat land, till exempel i Kina. Men oavsett var väckelser kommer upp så finns det en dag som den himmelske fadern har bestämt, då nådatiden avslutas och det blir dags för räkenskap. Och då är det för sent att omvända sig. Av kärlek till medmänniskan så vill vi därför föra Guds ord vidare. Nöden för medmänniskan gör att en kristen inte kan låta bli att utsätta sig för risken att bli avvisade. Det finns sådana i vår församling här som har lagt några bibelord i en grannes brevlåda. Och så har grannen inte sedan velat hälsa på en månad. Så kan det bli. Men det kunde också ha blivit så att den människan en gång i himmelen säger: tack för att du lämnade de där orden till mig. Det var alldeles avgörande för att jag skulle veta vad syndernas förlåtelse fanns när ångesten och annat drabbade mig i en tid av eftertanke. Och det är ju så. Vi tar risker för Guds rike. Risker för vår egen välfärd. Vår egen ekonomi kanske. Eller våra egna bekantskaper. För Guds rikes skull. Varför gör man det? Varför tar man det där steget i tro som kanske rent logiskt inte var så sannolikt? Just för att några till kanske skulle kunna få höra evangeliet. Jo, vi står nämligen inte ut med tanken på att en människa vi kunde vittnat för kommer att få svara för sin synd på egen hand på domedagen och därmed för evigt hamna i fördärvet. Denna sak måste alltid vara som bakgrund för oss. Annars så blir kristendomen någonting annat än vad den var från början. Då fastnar vi i detaljer och oväsentligheter. Som kristna så får vi be om tillfällen att få berätta för dem om Jesus och vad han betyder för oss. Och kan få betyda för dem och hur Gud har berett en väg till en bättre tillvaro. Dels här på jorden men framför allt i evigheten. Men samtidigt vet vi att vi inte kan ta vår egen frälsning för givet. Om man försummar nådetillfällena, att be, läsa Bibeln, gå i en gudstjänst där hela skriftens budskap predikas och sakramenten förvaltas, då tar man risker. Man riskerar att mörkret får ingång i hjärtat om man slutar kommunicera med Gud i bön och nattvard. Om man tar det lätt med att vara trogen en rätt och själavårdande förkunnelse. Om man överger nådemedelskristendomen för en annan typ av religiositet, alltså en slags känslo- och upplevelsereligiositet. Men då vänjer man ju sig vid en tillvaro med mycket lite av Kristi uppenbarelse, av Kristi blod, budskapet om syndernas förlåtelse. Ja, man vänjer sig att vara utan ljuset från Guds ord. Men hur märker jag om det är så med mig? Jo, om innehållet i förkunnelsen, om inte det är det viktigaste för dig, då har redan ljuset börjat slockna i ditt hjärta. Och utan ljuset så dör tron. För det är ju, tron kommer av predikan. Väckelse bygger inte på att en massa människor samlas. Det är inte det som är betydelsen av väckelse. Väckelse betyder att en människa, en eller flera, har blivit väckta ur andligt mörker och blivit insatta i andligt bibliskt ljus. Den uppväckte ber Gud om förlåtelse för sin synd och blir verkligen renad för Jesus skull. Det är den sanna omvändelsen som gör att en människa vill föra ljuset vidare till andra. Ljuset från Jesus bränner bort vår egen synd och skuld. Vår oro som kanske går över i otro. Vårt missmod och vår fruktan. Ljuset övervinner allt, ja till och med döden. Och just detta att vara förlåten av Gud är den största glädjen. Eftersom det ger redan här och nu ett rent samvete. Om vi tar till oss löftesordet alltså. Och en ny livsglädje. Och du får ta till dig det. Det gäller dig. Inte alla andra, utan också dig. Själva urkraften bakom all framgång för Guds rike ligger i korset och dess försonande kraft. Så underbart är evangeliet. Det finns ett ljus som ger oss liv och hopp tillbaka. Ett ljus som inte kan släckas ut, inte av människor, inte av ondskans och mörkrets makter, inte av hat, inte av missmod och förtvivlan, inte ens av döden. Ni känner säkert igen Maslows behovstrappa. Ni vet han ryssen som gjorde experiment med hundar och som sedan flydde till Amerika. I alla fall, människan söker först tillfredsställa sina fysiska behov, därefter trygghetsbehov, sen behov av gemenskap och slutligen behov av självtillfredsställelse. Men utifrån Guds ord förstår vi också att det finns ytterligare ett behov. Augustinus, kyrkofadern, han har fångat in det så väl när han säger att själen inte kan få ro utan Gud. Vi kan inte tillfredsställa andliga behov med psykisk bekräftelse eller fysiskt överflöd. Människans andliga behov tillgodoses bara av den heliga ande, och han möter oss i ordet, dopet, avlösningen och nattvarden. Och den heliga ande upplyser oss om honom som själv är ljuset. Jesus, vår Herre, är den enda som kan fördriva mörkret, okunnigheten och upproret mot vår skapare. Vi tillhör honom. Vi har del i hans seger. Genom hans löfte, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ska ha livets ljus. Men kampen mot mörkrets makt pågår ännu. Ännu firar ondskan triumfer. Ännu finns det anledning att inte slumra på sin post. Människor förvandlas och tänds. Men sen så är det också så att på vissa platser där det tidigare brann så håller ljuset på att tyna bort. Eller helt släckas ut. Vi ser det i vissa delar av vårt land. Vi ser hur det har marginaliserats också i våra egna bygder. Och då är det viktigt att ljuset får fortsätta lysa. På vårt altare. Och det som tagit generationer att bygga upp kan raseras i en enda generation för att man inte insåg allvaret i kampen för den sunda läran och ett rätt lärjungaskap. Nu så här i efterhand så inser vi ju att vi redan på 1920-talet skulle mobiliserat allt politiskt motstånd som fanns bland de kristna för att rädda kristendomsämnet i skolan. För L.M. Engström, han fick ju rätt på alla punkter. När katekesen tas bort i skolan så får vi ett samhälle, och så beskriver han en skräckversion. Och det är ju den skräckversionen vi läser varje dag i morgontidningen idag. Nationer, länder, socknar och församlingar kan höljas i mörker när man vänder sig bort ifrån ljuset i Guds ord. Mörkret sänker sig på nytt när man vänder den rätta förkunnelsen ryggen. Man tror att man kan överleva andligt med utspädd musik, tunt innehåll och enbart söndagskristendom. Men någon sådan har aldrig börjat frukt och kunnat bestå. För i nästa steg så transformeras söndagskristendomen ner till bara en åsikt. Kanske en positiv inställning till kristendom, men inte en kristen tro. En rätt Jesu lärjunge lever varje dag av Guds ord och talar med Herren om sin egen synd. Bekänner den och tar emot förlåtelsen för den. En kristen ber om hjälp att gå den goda vägen och tackar för allt gott Gud ger dagligen till ande, själ och kropp. Och ingen kan väl själv välja att följa Gud, och just därför behöver vi alla komma dit den heliga ande lovat att verka, i ordet, i prästens förlåtelseord, i den heliga nattvarden och i dopets löften. Ja, ännu inte kampen över. Låt oss tro på ljuset och vägra att ge vika och kompromissa, utan föra det vidare med frimodighet. För Gud, Guds son, han har makten att låta sitt ljus brinna. För han har lovat att dödsrikets portar ska inte bli hans kyrka övermäktiga. För ljuset brinner som starkast när det tänds för andra. Ju mörkare det är, ju starkare blir kontrasten när människor blir tända och förvandlade. Alla människor kan vara hjälpsamma och snälla ibland. Men en kristen som lever nära Jesus får i nådemedlen del av hans vilja och kraft att göra det goda. Och det blir på en annan nivå när det är Kristi egen kärlek som är verksam. Djävulen vill få oss att hämnas till exempel. Men Jesus, han ber för sina förföljare. Vår gamla människa vill bara tänka på sig själv eller möjligtvis sin egen familj. Men den nya människan vi fick i dopet vill tänka även på medmänniskan. Alltså även på alla de som vi inte har blodsband med. Särskilt också på deras evighet. Och därför är ju församlingen en angelägenhet. Och när människor i nöd och svårigheter ser att en kristen ger något som man egentligen inte kan begära av honom eller henne, då kan det ske stora ting. De som förtalat oss kan inte kräva att vi förlåter dem. Men Jesu nåd mot oss gör att vi i tacksamhet förlåter den som gjort oss ont. Eller hur? Om det inte är så, måste vi tala med Gud om detta. Be om förlåtelse, be om kraft att kunna förlåta. Det är vår uppgift att vara ljusbärare. Vi kan inte besegra mörkret med eget mörker, utan bara med ljus. Vilken nåd och vilket ansvar. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ska ha livets ljus. Vi har ansvar för varandra. Vi vet vad vi har funnit, vad vi har funnit hos honom som är livets ljus. Och vi måste föra det vidare till andra. Men om du känner att du misslyckats att vara ett ljus, så ska du inte gömma dig i mörkret, utan komma till honom som är ljuset och ta emot förlåtelsen. För i hans förlåtelse, i Jesu närhet, kan ditt ansikte förvandlas liksom Mose ansikte. Det viktigaste är inte att människor tror på dig och din trovärdighet, utan på Kristus och hans uppenbarade frälsning. Amen. Låt oss bedja. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hoppets Gud uppfyller er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp i den heliga Andes kraft. Amen. Låt oss be. Herre, vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt döpta folk här i Sverige kring det uppenbarade Gudsordet. Hjälp människor att vara rädda för falsk lära, eftersom det kan fördärva själar. Och hjälp dem att rätt uppskatta ditt ord, Herre, och ta vara på det och leva av det och bli upplysta av det, så att de själva kan utvecklas till att bli ljus i sin omgivning. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi tackar dig för de väckelser som finns. Och vi ber dig att det ska få börja bli en väckelse också i vårt land, i vår stad. Och om det kommer människor hit, så hjälp oss att vara tålmodiga. Och så att vi inte rycker upp späda plantor, utan låter dem få växa till utifrån ditt ord och dina sakrament. Och ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Vi ber för de kristna martyrerna i de muslimska länderna och i socialistiska länder. Skydda vårt fosterland och bevara konungen och hans familj. Och låt det åter få bli en respekt för vårt statsöverhuvud i media. Och ge vishet åt de som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Och ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Herre, vi ber dig om en snar fred i Syrien. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Tänk särskilt på våra vänförsamlingar i Vitryssland. Och låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Vi ber särskilt för sådana hem där det är en splittring i det andliga. Där mörkrets och ljusets kamp förs mitt i hemmet. Gör vår församling till ett hem där alla känner sig välkomna. Kom, Herre, till de sjuka, sörjande och ensamma. Vi ber om helande. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och gör oss fasta i tron. Låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot välsignelsen från Herren. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Det är så att vi planerar en äventyrsresa till Ukraina från den 1 till den 10 maj i år. Jag vet att många av er